Det var sidan som inte snubblar på Karlsland här. Men första rubriken var i alla fall Gud vill du? Ja, jag behöver inte ens kommentera att det är citat. Det finns ingen större gåva än att bli utvald. Och ingenting som gör så ont som att inte bli utvald. Att vara älskad, det är att vara utvald. Det är den egentligen den största gåva som finns i kärleken. För i kärleken så känner man sig just utvald. Någon har ju sett mig. Någon har sett att jag har förutsättningar, någonting att bidra med. Någonting som är unikt bland alla andra som gör att den vill älska mig. Någon tror på mig. Att vara utvald och älskad. Men som sagt, att inte vara utvald, det gör också väldigt ont. I dagens samhälle så betyder det oftast att vara utvald att det har skett på någons annans bekostnad. Eller hur? Samhället präglas av detta. Vi lever i ett samhälle som är just det här. Att vara utvald på någon annans bekostnad. Hela tiden, överallt, så präglas samhället av det här. TV exempelvis, ett antal program som går ut på det. Det här är bara ett axblock. Idol, Robinson, Bonde söker fru och Talang och Hela Sverige bakar och Mästerkockar. Men det är ju någon som ska vinna, någon som ska vara utvald. Och varje gång någon är utvald i de här programmen så innebär det att 1, 2, 10, 20, ibland 100 eller ibland 1000 människor som inte är utvalda. Det här präglas vårt samhälle av. Ett samhälle där den utvalde lyfts fram, lyfts upp. Och de inte var utvalda, de trycks ner. Hela tiden, överallt i vårt samhälle präglas vi av detta. Jakten på att vara den utvalde. Det börjar redan i dagis. Man vill vara kompis med varandra. Man ringer till varandra, man söker varandra och så frågar man, varför var med dig? Får vi vara tillsammans och alltihopa det här? Och sen, man vill ju bli vald. Man vill få ett ja. Sen kommer det upp i när man får idrott i skolan. Ni vet den där känslan att bli sist vald i brännboll, fotboll eller vad det nu är för idrott. Och en del alldeles för många elever går inte på idrotten för att de inte vill bli valda sist. Och så fortsätter det. Man vill bli utvald till gymnasiet. Man vill stå med på listan i BLT den här gången när det står vilka som har kommit in på vissa linjer. Man vill absolut inte vara den som blir ratad och hamnar på fel linje. Man vill ju stå med där, gärna högst upp på något sätt så att man är utvald att komma in på den linje som jag vill. Och så söker man andra utbildningar. Man vill komma in på den utbildningen. Jag vill bli utvald. Jag blir den som blir vald. Man talar om det. Kommer man inte in så i alla fall jag första reserv. Jag är ju inte reserv på 100, för det är ingen som säger det. Men jag är första, andra. Jag kommer nog med nästa gång. Jag är en av de där få utvalda som ändå får en reservplats. Hela tiden. Man söker de platserna också i yrkeslivet. Det är inte bara ungdomarna som brottas med detta utan också vi vuxna. Att bli den som är utvald. Att vara älskad och sedd. Jakten fortsätter. Och vinsten är ju att vara den utvalda i samhället. Tröstpriset till de som inte blir utvalda, det är avundsjuka. Ett samhälle som vi präglas av idag. Men Gud väljer inte på det sättet. Så älskar Gud hela världen. Att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud älskar alla människor. När han väljer dig, då väljer han inte bort någon annan. Det känns ju lite konstigt. Om man är utvald, då måste ju andra vara bortvalda. Nej, men så är det inte i Guds värld. När Gud utväljer någon, när han väljer dig, så väljer han inte bort andra. Han väljer dem också. Men han väljer dig för att du är unik. Du är unik skapad för han älskar just dig. Han har valt att skapa dig med dina förutsättningar, det du har. Han tror på dig. Gud tror på dig. När du blir utvald så tror Gud att du har någonting att bidra med. Du betyder någonting för Gud. Du är utvald av Gud. Inte bortvald. Ingen är bortvald. Ett sådant här fantastiskt citat är ju: du är unik precis som alla andra. Det är ju jätteknepigt citat egentligen. Att man kan vara unik precis som alla andra, då faller ju det hela. Men du är så. Du är älskad av Gud. Ja, men jag har ju gjort så mycket. Mycket saker som hindrar. Han måste väl ändå tvivla på att jag verkligen duger. Det finns massa saker som du har gjort i ditt liv som du tror hindrar Guds kärlek. Paulus ord, lyssna på dem. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Det finns ingenting i hela världen som kan skilja dig från Guds kärlek. Om du tvivlar på att Gud älskar dig, du behöver inte tvivla. Han älskar dig. Punkt. Inget frågetecken. Gud älskar dig. Tvivla aldrig någonsin på det. Frågan är om du besvarar hans kärlek. Gud vill ha en relation med dig. Vill du ha en relation med honom? För det är den enda fråga han ställer till dig. Han frågar inte om du har massa kompisar och massa pengar, om du klarar av relationen, om du är en lyckad person, om du är en fantastisk, om du tänker svika Jesus. Han frågar en enda sak. Älskar du mig?
Göran talade här om att Gud vill du ha en relation med honom. Gud vill ha en relation till oss. För att kunna ha en relation så är det någonting som krävs av både dig och mig. Det är någonting som krävs att vi gör någonting. Och det är ju att dela livet med varandra. För att lära känna varandra. Och för att kunna dela livet med någon så kanske det krävs också att man pratar. Att man öppnar sin mun. I Bibeln så står det, närmar vi oss Gud så närmar han sig oss. Och vill vi närma oss Gud och lära känna honom och leva en relation med honom, så behöver vi ibland öppna vår mun och börja prata med honom. Om det är på riktigt det här, att Gud finns och man kan ha en relation till honom. Och det kallas ju... Ja, lite bättre kan ni. Och det kallas ju... Ja, det är bra. Då vet vi vad det här är. Men ibland så tror jag vi behöver liksom påminna oss om vad det är för någonting. Vad bön är. Påminna oss om vad det finns för löften i Bibeln som talar om just bön. Jag gick på någonting som hette Ordet och bönen ett tag. Det var jag och så var det en massa gubbar och tanter. Och så läste vi Bibeln, ordet. Och så läste vi och sen så undrade vi, vad betyder det här? Och så diskuterade vi det här och sen bad vi för varandra och så bad vi tillsammans. Några av de här är bland mina bästa vänner idag. Vi delade livet tillsammans. Vi delade det som betydde någonting. Och jag har en vän, han sa så här en gång. På samma sätt som mat och dryck är nödvändigt för att vi ska kunna överleva, är ordet och bönen nödvändigt för att vårt andliga liv ska kunna överleva. Jag säger det en gång till. På samma sätt som mat och dryck är nödvändigt, mat och dryck är nödvändigt för att vi ska kunna överleva som människor, så är ordet och bönen nödvändigt för vårt andliga liv ska kunna överleva. Ordet, Bibeln, maten, bönen, drycken. Jag tror att det är så att Gud längtar och längtar och längtar att vi ska komma ännu närmare honom. Jag tror att han längtar hela tiden när du vaknar bara, hallå Pernilla! Jag kanske inte säger så till dig, men till mig kanske. Just det. Men just det här att han liksom längtar efter att vi liksom nu ska få spendera tid här med min dotter eller med min son. Han längtar efter att ha en nära relation till oss. Och då krävs det ibland, om vi vill det tillbaka, att vi talar med honom. Första Thessalonikerbrevet 5:17, Johannes, vad står det där? Kommer du ihåg det? Det är bra där. Sen lite intern skämt här. Bra, du lyckas ändå få till det så här. Be ständigt. Första Thessalonikerbrevet 5:17 står det. Be ständigt, be oavbrutet. Bra. Gud är alltid nära åt oss. Han har inte lovat att vi ska känna att han alltid är nära, men han har lovat att alltid vara nära. Och då kan vi ju hela tiden ha en pågående relation med honom när vi gör någonting hit och dit, och han är med hela tiden. I Jeremia 29 så står det så här: ni ska komma och be till mig och jag ska höra er. Alltså Gud har lovat att han hör vår bön varje gång vi ber. Visst är det härliga löften? Lukas 11:9. Den här tror jag många kan. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Be och ni ska få. Vilket underbart löfte. Men tror vi det? När vi ber ibland. Tror vi att vi ska få det som vi ber om? Jag bara slänger ut frågan. Johannes 15:7. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Om vi lever i relation med Jesus. Om hans ord, om vi läser hans ord och växer på insidan. Och det som är viktigt för Gud är viktigt för oss. Så ska ni kunna be om vad ni vill och ni kommer få det. Vilket löfte. Kolosserbrevet 4:2. Var uthålliga i bönen. Vaka och be under tacksägelse. Bibelord. Jag tänker ju så här som vanligt. Att säger inte jag något bra här, så har jag ändå läst Guds ord, så får Gud tala för sig själv. Och det är bra. Be uthålligt. Var uthålliga bönen. Vaka och be under tacksägelse. Men det finns ett bibelord som var bland de första jag memorerade. Som är ett av mina favoritbibelord. Och det är Matteus 21:22. Det finns säkert några som kan det. Och då står det så här: allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Ofta så tänker man i vårt samhälle så här: ja, men om inte jag förväntar mig så mycket, så blir jag inte så besviken på att jag inte får det. Jag vet inte om jag är ensam att tänka så ibland. Men om vi inte förväntar oss så mycket, så blir vi inte så besvikna. Den kristna tron handlar om precis tvärtom. Förvänta er någonting av mig, så ska ni få det. Våga tro. Allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Att förvänta sig av Gud. För Gud, han vill möta med vår förväntan. Om vi vågar tro. Många gånger när jag gått på gudstjänst, nu måste jag erkänna här, så har jag hört mig tänka: är det han som predikar, att då blir det bra. Är det hon som sjunger, att då blir det bra. Men det finns ett litet dike i det här. Det är att jag sätter min förväntan på människor istället för på Gud. Eller hur? Då sätter jag min förväntan på att han eller hon ska prestera någonting. Istället för att min förväntan på Gud. För Gud, han vill ju svara på vår förväntan som vi har riktat till honom. Och den förväntan vill han möta. När du och jag med våra egna hjärtan tror och kommer in för Gud och förväntar oss någonting av honom. Så jag tror vi behöver uppmuntra varandra att låta ta steg, att våga tro att Gud hör vår bön. Våga tro att han är här just nu, här inne. Våga tro att han svarar på våra böner. Ibland behöver vi påminna oss om det här. Det finns ju olika bilder på bön. Jag ska inte gå in djupare, för jag tror de flesta vet vad bön är för något. Men det finns ju en bild att när vi ber så banar man väg för att Guds goda kan gå igenom. Att det som Gud vill kan hända. Och så finns det också, finns massor bilder på bön. Men en bild är också en mur. Så varje gång man ber så skjuts det på den här muren. Och så till slut så rasar muren och då kommer bönesvaret. Det händer någonting när vi ber. Varje gång du och jag suckar inför Gud, Gud hjälp mig, så händer någonting direkt. Och ibland så kanske inte vi ser bönesvaret. Men det händer någonting, Gud gör någonting. Han lyssnar och han verkar. Bönen, drycken för vårt andliga liv. För att vi ska kunna överleva i en relation tillsammans med Jesus. För att den ska vara växande. Men i en relation med Gud så kanske inte det bara krävs att man ska prata. I en vanlig relation så skulle det vara ganska jobbigt. Det finns ju, man har mött vissa människor som bara pratar om sig själv. Jag kanske hamnar där ibland också ibland. Men där man bara pratar, utan jag tror i en vanlig relation så krävs det ibland att vi lyssnar på den som säger något. Du pratar, jag pratar, du lyssnar och jag lyssnar. Och så är det en dialog. Eller hur? Och så är det med Gud också. Och det här tror jag är någonting vi ofta glömmer. Att lyssna på Gud. Får man smygberätta lite vad som hände? Nu flödar jag här, tror jag. Eller flyger lite. Vi hade en träning i detta att lyssna in Guds röst. Och så såg flera av de här bilder. Och ibland så hade de samma bild. Och få höra och se på detta, det stärker ens egen tro på Jesus. Att han så enkelt kan tala till oss. Han vill göra det tydligt för oss. Att prata med oss. Han vill inte att vissa människor, att det bara Göran som ska höra Gud tala. Utan han vill ju att alla människor som lever i relation med honom ska få lära känna hans röst. Så att den blir tydlig. Och för att det ska kunna ske så behöver vi skapa en miljö där vi känner oss bekväma. Där vi kan vara oss själva. Där vi tränas i detta. För ibland så säger man ju fel, eller hur? Eller jag gör det i alla fall. En miljö där man känner sig bekväm. Där vi delar livet med varandra. Och vågar träna sig och lyssna in Guds röst. Gud är villig. Och låt oss påminna varandra om att Gud, att han kan tala till oss. På olika sätt. Och stanna upp ibland och vara tyst. Och inte bara be. Utan vara tyst. Så att Gud kan få sin talan. Gud kan tala på många olika sätt. Vi gick igenom några stycken här lite mer djupare. Men jag kommer bara nämna lite kort här. Han kan tala genom bilder. Han kan tala genom tankar. Att man får en tanke. Han kan tala genom ett bibelord. Han kan tala genom profetiskt tilltal. Att någon får en hälsning från Gud. Och man ger vidare det till en annan människa. Han kan tala genom att man hör en mening i huvudet. Han kan tala genom ord och predikningar. Sånger. Kanske en känsla som är ihållande ibland. Videoklipp i skallen. Han kan tala på så många olika sätt. För vi är så många olika människor. Och vi fungerar så olika allihopa. Och han kan tala på så många olika sätt. Och då är det så viktigt när man kanske någon kommer och dela någonting att man prövar det. Nu är ju det här, jag vet att ni vet detta. Många av er. Men jag själv behöver påminna mig om detta. Det är viktigt att vi prövar allting som sägs. Men det är också viktigt att vi delar om man får en bild. För om vi inte delar så tränar vi oss inte i att höra Guds röst. Och det kan vara avgörande för en annan människa att få den bekräftelsen av Gud. Att det är det här jag ska göra. Att dela. Och det vanligaste sättet som Gud talar i, det är ju genom Bibeln. Ordet. Maten för vårt andliga liv. Det här ser ju inte gott ut. Det är mina rester från igår. Men maten för vår själ. Ordet och bönen. Maten. I Lukas 11 och 28 står det så här. Han sa, säg hellre. Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Alltså glada är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Johannes 8, 47. Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Den som tror på Jesus. Den som lever i relation till honom. Det är givet att man lyssnar till Gud. Hebreerbrevet 4:12. Det är ju helt underbart. Står också i Bibeln som är vårt stora kärleksbrev till oss människor. Jag älskar den här boken. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men ja, jag älskar den här boken så otroligt mycket. Guds ord till oss alla. Hebreerbrevet 4:12. Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och den domare över hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord är inte bara ord utan att det är levande. Jag vet att på gymnasiet någon gång så började jag uppleva att Gud talade till mig genom Guds ord. Och hur gjorde han det? Jo, jag öppnade min bibel och började läsa. Det nya testamentet började, för det var enklare. Jag försökte börja i gamla, men det var lite svårare. Och så började jag märka att jag hade haft en tuff dag i skolan, så sprang jag hem. Och så på kvällen innan jag liksom gick och la mig så pratade jag med Jesus. Och vad gjorde jag då? Då läste jag Bibeln tillsammans med Jesus. Ibland så kanske vi bara styckar igenom och vi läser. Men jag läste den tillsammans med Jesus. Jesus, det här var jag med om i skolan. Vad säger du om det här? Och så var många gånger, flertal gånger som det hände att Gud började tala till mitt inre. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd. Det gör någonting med vår insida. Gud talar genom sitt ord. Gud talar genom sitt ord. Johannes 1:1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Man läser inte bara om Jesus, utan Guds ord är levande. Det är Jesus. Så lär man känna Jesus. Man lär känna Jesus genom att man läser Bibeln. Jag berättar det kort att någon gång när jag var tonåring kände mig så. Jag var äldre faktiskt. Och jag kände mig riktigt depp, och så ville jag pröva det här bibelordet. Stämmer det här? Och så läste jag Bibeln, och vid 6:e kapitlet så började jag bli jätteglad på insidan. Alltså inte av att jag läste vissa specifika verser, utan att jag läste ordet. Då lär jag känna Jesus. Och det händer någonting med vår insida. Bibeln är levande. Bibeln är levande. Och Gud är villig att tala till oss. Frågan är, lyssnar vi? Förväntar vi oss att han ska tala till oss? Gud vill möta med vår förväntan.
För att en relation ska, eller för att det ska vara en relation, så behövs det någonting. Det behövs två personer. Eller hur? Minst. Man kan ta relation med sig själv, det funkar inte. Och så var ju den här frågan, hur ser den här fungerar? Hitta. Älskar du mig? Vi kan ju känna Jesus, veta vem man är. Men frågan till oss är, älskar du mig? Sportlovsläger kan ju vara lite så där trevligt. Jag var på sportlovsläger 1980, Sunne. Och träffade min fru. Jag var 15, fyllde 15 år. Jag fyller alltid på sportlovet. Ja, jag firar många födelsedagar på sportlov. Men den här gången var jag hemma. Men vi träffades där. Hon var 14 år. Vi hade någon sån här lägerflört. Ja, för den tog slut efter lägret. Men vi, jag vet inte om vi har. Men vi var, träffades då i alla fall första gången. Vi har varit på läger tidigare på vinter, men det kommer vi inte ihåg. Men vi var det efter när vi hittade gamla fotalbum, så insåg att vi var nog på läger. Samma läger, men vi minns vi inte. I alla fall inte varandra. Men vi, någonstans där börjar jag bli kär i min fru och börjar umgås med hennes kompisar för att lära känna henne bättre. 13 mars 83. Så blev vi tillsammans. Jag vet, minns inte exakt hur det gick till så där, att man, hur man frågade och hur man, jag skickade inga lappar och så där, men på något sätt då var det i alla fall. Vi räknade den 13 mars 1983 som vår start på vår kärlek tillsammans. Men det växte sig ju starkare med åren. Och när man börjar bli så där kär, så först börjar man faktiskt smyga så där. Jag vet att man smyger bakom någon kudde för att nudda varandra så där i smyg, och man råkar möta varandra lite närmare än vad man gör med andra. Han har aldrig varit så där, men jag var sån i alla fall. Kan inte tro, men det har hänt faktiskt. Vi får våga stina efteråt om ni tror att jag driver med. Och då kom någonstans på vägen, ja, man smyger ju med lite så här. Och sen blir det offentligt småningom om någon ser att man håller i handen och så här. Och så tog vi det där stora steget att vi visade offentligt att vi tyckte om varandra. Vi köpte likadana tröjor. Ja. Jag så berättade detta nämligen i Trysil. Jag tänkte, nu, jag har för mig att jag har bild på det. Och det här är våra fina bruna Woolsey-tröjor. Ja, fantastiskt. Vi tillhör varandra. Vi tycker om varandra. Ja, så såg jag ut på den tiden. Jag vet inte idag, men jag har gett, ja, förra millenniet. Kär någon. Ja. Men så, ja. Ja, men på något sätt vill man ju ändå visa. Jag vill visa, ja, jag vet inte om hon vill. Jag vill visa i alla fall att jag tyckte om henne. Så vi hade likadana kläder. När man blir gifta sen och kör man likadana träningsoveraller, husvagn och sånt. Det har vi inte gjort. Men vi tycker att tröjor gick bra. Och så är det ju lite grann också med relationen till Jesus. Någonstans börjar man ju lära känna Jesus på läger. För mig var det så. Jag är uppvuxen i kyrkan men kom på konfirmationsläger när jag var 13. Och tog beslutet att jag vill nu inleda en relation med Jesus. Och så börjar vår vandring, jag och Jesus, när jag var 13 år. Lite kanske i smyg. Och väldigt kort i smyg egentligen. För att jag ville visa det ganska snabbt offentligt också inför andra. På läget var det inte så svårt, men när jag kom i skolan och bland andra så ja, men jag tyckte om Jesus. När jag gick i gymnasiet, det var ju väldigt svårt att köpa en likadan tröja som Jesus, kan jag säga. Annars skulle man ju ha någon sån här särk på sig, det tyckte jag inte om. Men jag köpte dekaler, var med i dekalmissionen, hade stora klistermärken på portfölj. Jag gick ju tekniskt, om man portfölj, hade i alla fall på den tiden. Alla hade portfölj. Och det stod, jag tror på Jesus, gör du, stod det. Stora bokstäver. Den står på mitt kontor just nu, utifrån ni undrar. Men så var det. Alltså jag vill visa att jag tillhörde Jesus. Jag trodde på honom och tillhörde honom. Och jag lät döpa mig. Jag är rolig när jag på sommaren 78 tog jag mitt jobb. 1 september 78 döpte jag mig. För visa inför min familj, inför Gud framför allt. Men också inför församlingen och vänner. Jag tror på Jesus. Den där frågan. Älskar du mig? För det handlar ju om samma sak. Jesus, att tro på Jesus handlar om en relation. Någonting som du behöver besluta dig för. Säga ditt ja till. En fråga. Jesus säger, jag älskar dig, älskar du mig? Hur säger man det och ja? Jo, Romarbrevet 10, vers 9 och 10. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och Gud har uppväckt från honom döda, skall hjärtas... Jo, här var jättejobbigt, nu kommer jag av mig. Jag läser innan till istället. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtas tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Det kräver ju att säga sitt ja. Det här räcker. Bibeln säger att du ska säga ditt ja. Både med hjärtat och med munnen, berätta det för andra och besluta dig. Och så kan man, vill man verkligen visa dig inför andra, då kan man kliva ner i dopkraven. Jag och min fru gick fram i min kyrka där i Kumla 1985, 10 augusti. Och sa vårt ja inför Gud framför allt, men också inför församlingen, våra vänner och familj. Vi vill satsa på en relation. Vi vill jobba på den. Så är det med Gud också. När man säger sitt ja så är det ett arbete. Någonting man måste växa och växa in i och jobba på. För ingen relation lever av sig självt. Det är inte bara att säga ja en gång. Det räckte inte för mig att säga ja, jag älskar dig till min fru 1985 den 10 augusti. Och så är det klart. Men jag måste ju påminna det. Vi har bestämt oss att vi vill jobba på relation. Så jag är också min beslut med relationen till Jesus. Jag vill tro på Jesus men jag måste jobba på den. Jag vill umgås med honom. Lära känna honom. Jag behöver ta tid med honom. Det är ingenting som sker av sig självt. Att tro är också ett arbete. En relation med Jesus. Hela tiden. Precis som en relation mellan mig och fru. Den sker ganska... Ja, den är ju för oss båda. Men också, vi behöver andra människor. Vi behöver kompisar, vi behöver vänner, vi behöver en församling. Att umgås med, att dela livet med. Vi har några nära vänner som vi kan dela ganska mycket med. Man brottas med saker i familj och relationer. Och då måste man kunna ha andra att luta sig mot. så är det också med tron. Att tron på Jesus är inget ensam race, någonting som jag gör bara är med mellan dig och Jesus. Utan det handlar om dig och Jesus och andra människor som vill hjälpa till. Som brottas precis med samma saker som du gör. Och jag gör. Vi är till för varandra och stötta och hjälpa varandra. Så när du säger ditt ja till Jesus så inleder du din relation med Jesus. Den är ju personlig. Men du behöver också andra vänner runt omkring som stödjer och hjälper. Och det är församlingen. Vi behöver varandra. Relationen är någonting som lever och växer och frodas. Frågan är fortfarande från Jesus, älskar du mig? Innan gudstjänsten så samtalade Pernilla och jag, vi tog faktiskt upp det på läget också. Finns beslut att ta också idag. På lägret fanns det här. Jag kommer att ställa samma frågor ungefär som jag ställde på lägret. Och en hel del tog sina beslut då. Livsviktiga beslut. Precis som jag gjorde 78 och några andra läger som jag också. Jag har varit på väldigt mycket läger. Men det sker någonting på läger. Det första är, vill du tro? Vill du säga ja till Jesus första gången? Säg ditt ja. Ja, jag vill inleda en relation med dig Jesus. Eller vill du återuppta din relation med Jesus? Kanske var det att du hade en lägerfling med Jesus en gång för länge sedan. En relation som varade en tid men nu inte finns längre. Eller så där vilande, ni vet inte riktigt. Ja, men, ja, är vi ihop eller inte? Ja, men, jo, ja, men jag tror, men jag kanske inte. Ja. Det kanske behöver återupprätta relationen och säga ja, jag tror fortfarande på dig. Jag vill fortfarande säga ja. Det var nummer 3, 2. Nummer 3, det kanske finns någon du som behöver igen bekräfta din tro, din relation med Jesus igen. Vi behöver ju säga det. Jag behöver säga att min fru hela tiden kan bero på hur jag är, för jag håller på med massa andra konstigt och kör. Ja, jag säger, jag älskar dig. Ja, men det är ju så. Vill du bekräfta din tro på Jesus? Det finns det också möjlighet idag. Så de här 3 valen. Ja, det finns egentligen 4:e val. Det är ju att säga nej. Vi tog inte upp den som någon slags ja säger nej, utan vi tog bara ja-svar på läget. Och så gör vi också idag. Jag tror att vi gör precis som vi gjorde på läget. Vi ska få böja våra huvuden och blunda. Det gör vi mest för att koncentrera oss och inte hålla på att tänka på en massa andra. Men jag kommer ställa de här frågorna alldeles strax. Vill du ta ditt beslut att ha inledande relation med Jesus första gången? Vill du återupprätta din relation med Jesus? Kanske du har haft en relation med honom förut. Eller vill du bekräfta din relation med Jesus? Så kommer jag räkna till 3 och när jag kommer till 3 så räcker du upp din hand. Är det okej? Men vi blundar allesammans, inte jag, för jag måste ha koll på er. Så jag kan be för er. Men ni andra. Jag har förstått, vad bra. Då räknar jag, så räcker ni upp handen ni som vill. Det här är ju frivilligt, för det är ditt beslut. Det är inte familjens beslut, inte den som sitter bredvid, inte den föräldrars, syskons. Utan det är ditt personliga beslut du har att ta idag. Ja, Jesus för första gången. Ja, Jesus, jag vill återupprätta min relation. Eller ja, jag vill bekräfta min relation till Jesus. 1, 2, 3. Räck upp er hand. Massa händer. Jesus, jag tackar dig för alla de händer som nu räcktes upp, Herre. Jag tackar dig för att du ser varje beslut som nu togs. Om det är för första gången, kanske en relation som har återupprättats, eller om det bara är en bekräftelse på relationen. Ja, du vet, jag känner dem inte, men du vet, Herre. Du ser till deras beslut. Jag tackar dig för de beslut som just nu togs. Som bekräftade och som sa ett ja på din fråga. Älskar du mig? Jag ber att de ska få känna sig inneslutna i din kärlek och din nåd och din välsignelse den här stunden, Herre. Jag ber att de ska få vandra med dig varje dag hädanefter. Att de aldrig ska behöva tvivla på att du älskar dem. Oavsett vad som kommer att ske i deras liv. Utan din kärlek är konstant. De behöver aldrig tvivla på att du finns där och att du älskar dem. Hjälp oss att säga vårt ja till dig varje dag. När vi vaknar, jag älskar dig Jesus. På lunchen, på eftermiddagen och när det än är, säger vi, jag älskar dig Jesus. Och när vi går och lägger oss så säger vi, jag älskar dig Jesus. För du säger det hela tiden. I varje soluppgång, i varje solnedgång, varje knopp som håller på att brista ur på våren, varje moln, varje regndroppe, hela världen ropar ut din kärlek till oss. Tack för att du kommer till oss den här stunden och vi får svara vårt ja. Amen.